Okej, vi börjar. Bismillah och alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Thumma ma ba'd. Det här är den tredje hadithen i Al-Arba'in al-Nawawiyya. Och det är hadith Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Där han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, Bunya al-Islamu ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Jag hörde Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga att islam är byggt på fem. Trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allah och att Muhammad är Allahs sändebud. Att utföra bönen, betala allmosan, göra vallfärden till huset och att fasta i Ramadan. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Denna hadith nämner islams fem pelare. Och om ni lägger märke till hadith Jibril som vi gick igenom i förra lektionen, så nämner den också dessa fem. Men skillnaden på hadith Jibril och den här är att i denna hadith så sa profeten a.s. Bunya al-Islamu ala khams. Islam är byggt på fem. Och det sa han inte i hadith Jibril. Där sa han bara islam är att vittna om la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, att be, fasta och så vidare. Så därför nämner författaren denna hadith här. Att islam är byggt på fem. Och i denna riwaya, denna narrering som här nämns, så nämndes fastan efter hajj. Och det vanligaste som vi alla känner till är att det är shahadatain, salah, zakat, som och hajj. Men här nämndes på slutet hajj var som. Men det korrekta, wallahu alam, är att det är som och hajj. För då man frågade Abdullah bin Umar så sa han nej. När han frågades, är det hajj och sen fastan? Han sa nej, det är fastan och sen hajj. Så har jag hört från profeten sallallahu alaihi wasallam. Så den mest korrekta ordningen är shahadatain, salah, zakat, som och hajj. Och vi kommer sen inshallah avsluta med att nämna just visheten bakom den här ordningen. I denna hadith så sa profeten alaihissalatu wassalam att islam är byggt på fem. Vem är det som har byggt islam på dessa fem? Det är Allah azza wa jal. Allah är den som har byggt islam på dessa fem pelare. Och ordet islam i hadithen refererar till hela religionen. Allah ta'ala har byggt islam på fem pelare. Ordet islam i Koranen och i Sunna har kommit med två, det finns två olika former av islam eller definitioner av islam. Det finns al-islam al-am och al-islam al-khas. Al-islam al-am, den generella islam, innebär att allting är undergivet till Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Allting mellan himmel och jord underkastar sig Allah. Så i den bemärkelsen är allting på jorden muslimer. Taw'an aw karhan. Vare sig de vill eller inte vill. Motvilligt eller med frivilliga. Vare sig människor vill eller inte, så är de undergivna Allah. Eller hur? Vissa förnekar Allah, vänder sig bort från Allah. Men de är ändå undergivna Allah. Han håller deras liv i sin hand. Och det är han som försörjer dem. Och under den generella islam, och det här nämner Sheikh Salah al-Sheikh, så faller också det in att den islam som Allah har skickat alla profeter med. Från Adam till Muhammad a.s. Inna dina inda Allah al-Islam. Religionen hos Allah är islam. Och på flera verser i Koranen kan ni läsa att Allah nämner profeterna och säger wa nahnu lahu muslimun. Och vi är muslimer. Så alla profeter var muslimer, underkastade sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Som profeten Muhammed också alaihi salam har nämnt, att profeterna är bröder. De har olika föräldrar, men deras religion är en. Så alla profeter kom med samma budskap, al-islam. Men de fick olika shara'i, olika lagar. Olika bestämmelser som passade just deras tid. Och så har vi den specifika islam. Al-islam, al-khas. Och det är den som profeten Muhammed a.s. kom med. Det som Allah skickade den sista profeten med a.s. Ja. Så här så sa profeten a.s. att islam är byggt på fem. Yani den specifika islam som profeten Muhammed al-Islam har kommit med, den sista uppenbarelsen, den islam är byggt på fem pelare. Och de lärde sig att de här fem pelarna utgör det viktigaste som finns i islam. Men att islam är mycket mer än dessa fem pelare. När man säger islam så omfattar det allting. Obligatoriska saker, rekommenderade saker, och de saker man måste hålla sig borta ifrån. Bevis. Profeten a.s. nämnde en hadith då han frågades vilken islam är bäst. Vilken islam är bäst? Då så sa han it'amu ta'am, ifsha'u salam, wa salatu bil-layli wa nasu niyam, aw kama qal. Att mata folk, att säga salam alaikum till folk och att be på natten när folk sover. Det här är en del av islam. Men de nämndes inte under dessa fem, eller hur? Samma sak. Att hålla sig borta från förbjudna saker. Profeten a.s. han sa al-muslimu men salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Den sanna muslimen är den som inte skadar andra med sin hand och med sitt tal. Den sanna muslimen, den sanna islam är att inte skada andra med sin hand och med sitt tal. Med sina gärningar eller med det man säger. Det är också en del av islam att låta bli det som Allah har förbjudit. Så man säger islam, det omfattar allting. Men de här fem som nämns i denna hadith är de viktigaste. De är grunden till islam. Och han nämner också Sheikh Salih al-Sheikh en fin sak. Och det är att profeten Muhammed a.s. som var den bästa läraren, han nämnde en liknelse. Och det är en sak som de lärde också. Han nämner att när man lär ut så är det bra att använda liknelser. Det underlättar för folk att förstå. Profeten al-Islam liknade här islam vid ett hus. En byggnad. Vars pelare är dessa fem. Och han säger att pelaren eller huset är byggt på dessa fem. Och resten av det som Allah har liksom uppenbarat i islam, de påbud som finns, de rekommendationer som finns, är mukemmilat. Saker som kompletterar den här byggnaden och fullbordar det här huset. Wa kullama tamma al-bina kana as-sakinu fihi as'ad. Och ju vackrare och ju mer man fullbordar den här byggnaden, ju vackrare den blir, ju lyckligare kommer den som bor i huset att bli. Ja, ni, vi har alla ett litet islamhus som vi bygger. Vi måste ha de här fem grunderna. Och ju vackrare hus du har, ju bättre inredning, ju finare och ju lyckligare kommer du att vara, eller hur? Det är som ett riktigt hus. Vem vill bo i ett hus där tre pelare har kraschat, taket har ramlat ner, du har knappt några väggar. Eller hur? Ingen vill bo i ett sånt hus. Men när du gör de här fem pelarna och du gör extra gärningar, extra salat, extra zakat, vara god mot föräldrarna, allt de här sakerna, då fullbordar du ditt hus. Och ju finare hus, ju lyckligare kommer du att vara. Så man körde en väldigt fin liknelse som här nämndes. Tayyip. Vi ska nu inshallah gå igenom dessa fem pelare. Den första och den viktigaste pelaren är ash-shahadatan. Trosbekännelsen. Man vittnar om att det finns ingen sann gud förutom Allah. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och att Muhammad alayhi salatu wassalam är hans sändebud. Det här är grunden till islam. Ash-shahadatayn är grunden till religionen. Vad betyder la ilaha illallah? Är det någon som vet? La ma'abuda bihaqin illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det finns ingen sann gudom förutom Allah. Allt som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Detta för att Allah är sanningen. Den enda sanna guden. Och det de åkallar vid hans sida är falskt. Så la ilaha illallah betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och det här ordet är det viktigaste ordet som finns. Det tyngsta på domedagens våg är la ilaha illallah. Som det nämndes i hadith Musa alayhi salam. Att det här ordet skulle väga tyngre än de sju himlarna och jorden. Det är den bästa dhikr som man kan säga. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah betyder att man tror att Muhammad alayhi salam är Allahs sändebud. Och det finns också, man kan säga, en lite djupare förklaring. Det innebär också att man tror att han är Allahs sanna sändebud. Tasdiquhu fima akhbar. Att tro på det han har berättat. När man säger Muhammad Rasulullah, då tror man på allt som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat. Han har berättat om vad som har hänt. Saker som har hänt. Saker som kommer att ske. Allt det här är sant. Som profeten alaihi wasallam sa, han pekade på sin mun och han sa: "Uktub, skriv, för det kommer bara ut sanning från denna." Man tror på allt han har sagt. Wa ta'atuhu fima amar. Att lyda honom i allt han har beordrat. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Och att hålla sig borta från allt som profeten alayhi salam har förbjudit och varnat för. Allah ta'ala nämner i mer än 30 verser att muslimerna måste lyda profeten Muhammad sallallahu alayhi salam. وَمَنْ يُطِعُ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Den som lyder sändebudet har lydit Allah. وَأَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولِ. Lyd Allah och lyd sändebudet. Som Imam Ahmed sa i mer än 30 verser. Så förpliktigar Allah för muslimerna att lyda profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Det som sändebudet har givit er ska ni ta emot, acceptera. Och det han har förbjudit er ifrån ska ni akta er för. Tro på det han har sagt. Lyda honom med det han har beordrat. Hålla sig borta från det han har förbjudit. Och att endast dyrka Allah ut med det som profeten a.s. har kommit med. Hur ska vi be? Så som profeten bad a.s. Hur ska vi göra hajj? Så som profeten a.s. gjorde hajj. Och allting i islam. Som vi kommer att nämna i kommande hadither. Att den som gör en gärning som inte är ut med det jag har kommit med. Det vill säga islam. Min sunna kommer inte att få den accepterad. Och Muhammad Rasulullah alayhi salam innebär också att man älskar honom mer än alla andra människor. Som profeten alayhi salam har sagt. Att ingen av er är en sann troende tills han älskar mig. Mer än sina föräldrar, sina barn, sig själv och resten av människor. Det är också viktigt att tro att dessa två trosbekännelser är oskiljbara. De hänger ihop. Det räcker inte med att säga den ena av dem. Man går inte till Jannah om man bara säger La ilaha illallah. Idag du kan gå till en jude eller en kristen kanske och säga, tror du på att det finns bara en gud? Han säger ja. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah? La. Det vill jag inte acceptera. Är han muslim? Nej. Utan man måste säga båda. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Och så är det. Man måste acceptera den profeten som lever på den tiden. Eller den tidens profet. På Isas tid då var det La ilaha illallah. Isa Rasulullah. Ibrahims tid. La ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah. Och så vidare. Men efter att Muhammad a.s. kom så är det bara La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah som gäller. Och profeten a.s. sa i en hadith som finns i Sahih Muslim: وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدْ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ أَوْ نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Vid honom i vars hand Muhammeds själ vilar, så finns det ingen från detta samfund som hör om mig, jude eller kristen, och inte tror på det som jag har kommit med, och sen dör, förutom att han kommer att gå till elden. Så alla som har hört om Muhammed a.s. och inte trott på honom, kommer att gå till elden. Så är det. Så de här två hänger ihop. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Och denna trosbekännelse är den första man ska börja med när man kallar folk till islam. Eller hur? Vad är beviset? Vad är beviset på när man börjar att kalla någon till islam? Så ska man börja med att kalla personen till La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni vet beviset, sadiq. Hadith Mu'ad bin Jabal. No. Då han skickade honom till Yemen och han sa att du kommer komma till ett folk som är Ahlul Kitab. Det första som du ska kalla dem till är att säga La ilaha illallah, eller vittna om La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Om de accepterar detta, berätta då för dem att Allah har förpliktigat 5 böner. Och sen zakat och så vidare. Och det är även logiskt. Alla accepterar inte salah, siyam, zakat för en person som inte har sagt trosbekännelse. Så det finns ingen nytta med att kalla någon till någonting annat än tawhid. Tawhid är det man ska börja med. Och la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, är också, eller innebär också, de två villkor som krävs för att en gärning ska accepteras. En gärning accepteras inte om den inte utförs med uppriktighet för Allahs skull. Och om den inte utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna, sallallahu alaihi wasallam. Och kallas för shurut qubul al-amal. Villkoret för att en gärning ska accepteras. Att den utförs uppriktigt för Allahs skull. Och det här är La ilaha illallah. Vi dyrkar bara Allah. Det vi gör, gör vi för Allahs skull. Med ikhlas. 2. Muhammad Rasulullah. Vi gör bara gärningen så som Muhammad a.s. har lärt oss. De lärda har också konsensus, ijma, på att den som inte säger trosbekännelsen inte är muslim. Han är kafir. Och det finns väl ett undantag, och det är väl personen som är stum, som inte kan tala. Han får väl säga trosbekännelsen i hjärtat. Men generellt, alla människor måste säga trosbekännelsen. Accepterar man inte den så är man inte muslim. Sedan kommer salah, och iqam salah, att utföra bönen. Och iqamat salah, som de lärda säger, som Sheikh Fawzan, hafidhahullah, är att utföra bönen med dess villkor, dess pelare, dess obligatoriska moment. Att utföra bönen i rätt tid. Det här är att utföra bönen. Vissa människor gör bönen, men de ber den kanske efter sin tid. Då har man inte utfört bönen. Den accepteras inte. Vissa människor ber slarvigt. Då accepteras inte heller bönen. Som då en man kom in i profeten Muhammeds moské, alaihissalatu wassalam. Och han bad snabbt. De kallar den här hadith för hadith musi salah. Mannen som bad snabbt, lite slarvigt. Han visste inte bättre. Så gick han och så sa han, assalamu alaikum ya Rasulullah. Och profeten alaihissalam besvarade salam och sa, gå tillbaka och be, du har inte bett. Det här som du gjorde, det var inte salah. Du har inte bett. Mannen gick och bad igen, likadant. Och kom tillbaka och sa, assalamu alaikum ya Rasulullah. Gå tillbaka och be, du har inte bett. Tre gånger. Och så sa mannen vid honom som sänt dig med sanningen, jag kan inte bättre, lär mig. Och då så lärde profeten alaihissalam honom. Om du ska stå för att be, gör först wudu, vänd dig mot qibla, säg Allahu Akbar, läs al-Fatiha, gör ruku tills din kropp får lugn, faller på plats, al-itminan. Gå upp tills du står rakt. Gå ner i sujud tills din kropp får lugn, al-itminan. Men stressa inte i salah. Slappna av. Så mannen lärde sig att be. Men al-shahid, det vi ville nämna var att profeten al-Islam, han sa, فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. Be, för du har inte bett. Så det är viktigt att bönen utförs så som profeten Muhammed al-Islam har lärt oss. Det finns villkor som måste uppfyllas före bönen. Att man står mot qibla. Att man täcker sig. Man har gjort korrekt wudu. Man har avlägsnat det som är najis. Man ber i tid. Och så vidare. Täcker sin aura. Sen i bönen, arkan och salah måste man lära sig. Att göra takbir, läsa fatiha, göra ruku korrekt, sujud korrekt och så vidare. För att bönen ska accepteras. Och sen att man ber i tid. Vissa människor idag tyvärr ber efter sin tid, ber bönen efter tid. De skjuter upp salah. Och det här är något väldigt farligt. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Att ett straff väntar de som ber. De som ber efter tiden. De skjuter upp salat tills tiden har gått ut. Det här är haram i islam. Det är en av de stora synderna. Och salat accepteras inte. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Bönen är föreskriven för de troende på bestämda tider. Vuhurstider till asrstid. Asr till maghrib. Maghrib till isha. Isha till halva natten. Fajr till soluppgången. Men det finns bestämda tider för salah. Och det finns undantag där man får slå ihop bönen. Dhuhr och asr, om man är resande eller sjuk. Då ber man dhuhr och asr från dhuhrs början till asrs slut. Maghrib och isha, från maghribs början till ishas slut. Får man slå ihop dem. Eller en person som har försovit sig eller glömt bort bönen, be bönen när han kommer på den. Men att med flit försena bönen, inte tillåtet islam. Det måste man akta sig för. Tayyib. Så salah är islams andra pelare. Och salah är den viktigaste gärningen. Det viktigaste man säger är trosbekännelsen. Men den viktigaste gärningen i islam är salah. Salah är vår relation med Allah subhanahu wa ta'ala. Det är fem gånger om dagen ber till våran skapare. Och vad som bevisar hur viktigt salat är i islam är att Allah subhanahu wa ta'ala tog upp profeten Muhammed alaihissalatu wassalam till den sjunde himlen, al-Isra wal-Mi'raj. Den otroliga resa som ingen annan profet har fått göra. Och var den enda beordringen som profeten fick alaihissalatu wassalam. Det var salah. Att du och din umma ska be fem böner per dygn. Det här är den enda beordringen. Och att Allah först sa 50 salah. Och Uthaymin, han säger, det här bevisar att Allah ta'ala tycker om salah otroligt mycket. Att han vill att vi ska be 50 gånger per dygn. Mashallah. Att Allah tycker om den här gärningen så mycket. Men sen Allah ta'ala underlättade för oss och det blev 5. Men alhamdulillah, belöningen stannade på 50. Vad som också bevisar hur viktigt det är med salah är att salah är det sista som profeten Muhammad al-Islam rådgav sin umma med innan han dog. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Var noggranna med bönen och ta hand om era slavar. Salah är det första vi kommer att fråga som på domedagen. Awwal ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salah. Det första Allah kommer att fråga oss på domedagen är bön. As-salah. Har du gjort dina salah? Det visar också hur viktigt det är med salah. Profeten alayhi salam sa: "Wa'lamu anna salah min khayri a'malikum." Eller som han sa: "Vet att salah är den bästa av era gärningar." Så salah är otroligt viktigt i islam. Och det är väldigt farligt att försumma bönen, att lämna bönen, att hoppa över salah. Det är så allvarligt och så grovt att många av dem lärda säger att den som lämnar bönen är kafir. Han är inte muslim. En kafir kommer gå till helvetet i all evighet. Kommer aldrig få gå till paradiset. Och det här är ingen udda åsikt. Det är ingen åsikt som Khawarij har. Det här är Imam Ahmeds åsikt. Imam Ahl Sunna. Imam Ahl Sunna wal Jama. Imam Ahmed sa den som inte ber är inte muslim. Och inte bara Imam Ahmed. En av tabi'un som heter Abdullah ibn Shaqiq radiyallahu anhu. Han sa att sahaba brukade inte anse att det var kufr att lämna någon gärning förutom salah. Sahaba i sin helhet. Sahaba ansåg det inte vara kufr, otro, att lämna en gärning, alltså av lathet, förutom salah. Är det den som lämnar salah har begått kufr. Så därför lämnar Ibn Uthaymin och visar att det här är sahabas åsikt. Inte bara Imam Ahmeds åsikt eller Sheikh bin Baz åsikt. Det här är sahabas åsikt. Att den som inte ber är en kafir. Och vi har också bevis. Massor med bevis från Koranen, från Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen då folket i paradiset frågar folket i helvetet: "Ma salakakum fi saqar?" Vad var det som fick er att gå in i helvetet? Vad är det första de säger? "Lam nakum min al-musallin." Vi var inte från de som bad. Vi gjorde inte salah. Deras första ursäkt. Vi gjorde inte salah. Allah ta'ala säger också i Koranen i surat Tauba: "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din." Om dessa icke-muslimer ångrar sig och börjar betala zakat och gör sina böner, då är de era bröder i religionen. Om dessa kuffar gör toba, de vänder sig till Allah, blir muslimer, betalar zakat och gör salah, då är de era bröder i religionen. Och Sheikh Uthaymin, han säger, man förstår av versen att de inte är våra bröder om de inte gör salah. Då är de kuffar. Den som inte är vår bror är inte muslim. Profeten alayhi salam, han sa också: "Baina rajuli wa baina shirki wal kufr tarku salah." Det som skyddar en person från shirk och kufr är bönen. Eller den som har lämnat bönen har fallit in i shirk eller kufr. Och den hadithen finns i muslim. "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar." Skillnaden mellan oss och dem är bönen. Den som har lämnat bönen har begått kufr. Också autentisk hadith, hadith Buraida. Så vad är skillnaden mellan muslim och kafir? Salah. Och sista. Umar radiyallahu anhu. Vad sa han när han låg på dödsbädden? När de påminner honom om böden. Han sa: "As-salah, as-salah. La hadda fil islam liman taraka salah." Jo. Alltså salah, salah. Den som inte ber har ingenting med islam att göra. Hur kan man tolka det här? Den som inte gör salah har ingenting med islam att göra. Så personen som inte ber ligger väldigt farligt till. Vissa världar säger den som inte ber, men han vet att han måste be. Han syndar. Han är ändå muslim. Men han begår en otroligt stor synd. Som Imam Dhahabi säger i sin bok Al-Kabair, att de lärde är överens. Alltså de har olika åsikter om han är muslim eller inte. Men de är ändå överens om att den som inte ber har gjort en synd som är värre än de här stora synderna. Som alltså mord, dricka alkohol, göra zina och ta ränta och så vidare. Och vem är det som finner frid i att de lärda har olika åsikter om han är muslim eller kafir? Ha? Vissa muslimer namn, man syndar. Men att vissa lärde sig han är kafir, andra säger han är muslim, det är allvarligt. Så det är en väldigt, väldigt farlig fråga. Att inte be är väldigt, väldigt allvarligt. Så salah måste man göra. Och alhamdulillah, det är lätt. 5 salah, en halvtimme om dagen. Allah har inte krävt mycket av oss. Och i slutändan så är det du som mår bra av att be. Allah behöver inte våra salah. Det är vi som behöver Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa pelare är zakat. Zakat är haqqul faqir. De fattigas rätt som de har från de rikas pengar. Zakat ska tas från de rika och ges till de fattiga. Som profeten alaihissalam sa till Mu'ad när han skickade honom till Yemen. Att Allah har förpliktigat sadaqa, vilket här betyder zakat, som tas från de rika och ges till deras fattiga. Och Sheikh Abdul Muhsin säger här att الزكاه اوجبها الله في اموال الاغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني لانه شيء يسير من مال كثير. Tycker mycket om det här uttalandet, den här meningen, att zakat är pengar som Allah har förpliktigat som ska tas från de rika och ges till de fattiga. En summa, en sån liten summa som tas från de rika, en sån liten summa att den inte skadar deras rikedom. Men samtidigt, eller ändå, gynnar de fattiga. En sån liten summa som tas från de rika att den inte skadar deras rikedom. Men ändå gynnar de fattiga. Hur mycket är zakat? Hur många procent? 2,5%. Är det mycket? Nej. Jag träffade en kille häromdagen. Han berättade att han fick skatta 65%. Han tjänar flera miljoner, flera hundra miljoner. Han fick skatta 65%. Det är grovt alltså. På 100 miljoner skulle du betala 65 miljoner och du får behålla 35 själv. Låter det bra? Ja? Det är brutalt alltså. Grymt. Medans islam, han skulle betala 2,5 miljoner och behålla 97,5 miljoner. Låter mer rimligt, eller? Så alhamdulillah, islam är rättvist. Vi har ingen kommunism där man stjäl folks pengar. Där man sitter och pekar finger åt folk som har jobbat och tjänat pengar. Det är halal i islam att jobba och tjäna pengar, att bli rik. Det är inte haram. Men man ska samtidigt hjälpa de behövande. Zakat och sadaqa. Frivilligt. Ge extra pengar. Nej. Och det är också här viktigt att skilja på zakat och sadaqa. Zakat brukar referera till det obligatoriska som man är skyldig att betala, den här almosan. Och sadaqa refererar oftast till då det frivilliga almosan som man får ge när man vill och hur mycket man vill. Och zakat betalas en gång om året. Den obligatoriska zakat betalas en gång om året. Om pengarna har nått en nisab. Det är inte heller alla som ska betala zakat. Utan som profeten sa, alaihissalam, al-aghniya. De är rika. Och vem är det? Det är de som har en summa pengar som motsvarar 85 gram guld eller 500 gram silver. Eller så har han så mycket guld eller silver. Och man har haft pengarna ett helt år utan att de har minskat. Om de har stigit, det är inget problem. Men om de har minskat under värdet av 85 gram guld, då är det ingen zakat. Och 85 gram guld ligger runt 30 000 kronor. Man får räkna guldpriset gånger 85. Alltså vad kostar ett gram guld i Sverige? Sen gånger 85. Så det kanske blir 30 000 ungefär. Har man då haft 30 000 innestående på kontot i ett helt år, då ska man betala 2,5% av de pengarna. Har du haft 30 000 till exempel 1 januari och nästa år har du 100 000, då betalar du på 100 000 på hela summan som du har efter ett år. Och regler bestämmande zakat har vi gått igenom i andra föreläsningar. Men zakat är då en dyrkan som utförs med pengar. Man betalar pengar. Salah är en dyrka som utförs med kroppen. Med sitt tal. Och med hjärtat. Och som är den tredje pelaren i islam. Att fasta i Ramadan. Fasta en månad per år. Och som är en ibadah som är badaniya. Som utförs med kroppen. Och som är sirr. Bain al-abdi wa rabbahu. Är, vad kan man säga, det dolda. Eller den hemliga gärningen. Mellan tjänaren och hans skapare. Profeten alaihissalam nämnde en hadith. Att det som människan gör. Belönas hon för. I 10 fall. Gånger 10. Upp till 700. Och så säger Allah förutom fastan. Den är för mig. Jag belönar. Det vill säga belöningen för fastan är oändlig. Mer än 700. Och sen sist, al-hajj, hajjul bayt. Och som det nämndes i hadith Jibril, liman istata'a ilayhi sabilan. Och det här finns ju också i Koranen, i surat Ali Imran. Att utföra hajj till Allahs hus, om man har möjligheten. Och hajj är en gång i livet. En gång i livet, om du har möjlighet. De lärde nämligen att om du har möjlighet, betyder man har hälsa att åka på hajj. 2. Man har ekonomisk möjlighet att åka på hajj. Att du kan betala din resa, du kan betala ditt uppehälle och samtidigt försörja de som du lämnar kvar hemma. Så pengar, ekonomisk. 3. Att vägen till hajj är säker. Alhamdulillah, nu det finns flygplan. Men för inte så länge sedan fanns det inga flygplan. Och då var man tvungen att kanske gå, rida till hajj, åka båt till hajj. Och kanske behövde åka förbi krigsdrabbade länder. Och vägen dit var osäker. Kanske fanns banditer på vägen. Då är det inte heller wajib att åka på hajj. Och det fjärde villkoret gäller bara kvinnor. Och det är att kvinnan måste ha en mahram. En manlig släkting. Eller hennes man med sig. En manlig släkting som hon inte får gifta sig med. Alltså far, farfar, bror, farbror, morbror. Ja, för kvinnan ska inte åka på hajj utan mahram. Hon ska inte resa överhuvudtaget utan mahram. Som i hadithen i Bukhari. Där profeten alaihissalam sa att om en man är ensam med en kvinna så är shaitan den tredje. Och det är inte halal för en kvinna som tror på Allah och den yttersta dagen att resa utan mahram. Och då så sa en av sahaba att ja Rasulullah, min fru har gett sig ut på hajj och jag har skrivit upp mig för att gå ut på jihad. Och då så sa profeten alaihissalam, gå och gör hajj med din fru. Yani anslut dig till din fru och gör hajj med henne. Så här har vi en av vem? Sahabas kvinnor. En sahabia. Som åkte på sällskap med vem? Sahaba. För att göra hajj. Är det ett tryggt och säkert sällskap eller inte? Ha? Finns det någon bättre sällskap än sahaba? Ja? Finns det någon pålitligare sällskap än sahaba? Nej, wallah, det finns inte. Ändå så sa profeten al-islam till denna sahabi som gjorde vad? Han ville gå på jihad fi sabilillah. Han sa nej, gå och gör hajj med din fru. Och det här bevisar att kvinnan ska inte resa utan mahram. Och om hon inte får resa på hajj utan mahram, vad ska vi då säga om kvinnor som vill åka till höger och vänster och hälsa på folk? Så kvinnan måste ha mahram. Och idag finns det vissa som säger att hon får resa utan mahram om det är säkert. Men yani, gå tillbaka och kolla på texterna. Sa profeten alaihissalam om det, hon får inte resa utan mahram förutom om det är säkert. Han sa inte förutom. Ordet förutom finns inte. Det enda som de lärde nämner är den generella principen att darura. Om det är livsviktigt. Om kvinnans liv är i fara. Hon måste kanske åka och operera sig. Hon måste fly för att rädda sitt liv. Då får hon resa utan mahram. Om hon inte har någon mahram. Hon måste göra hijra till exempel. Det är en annan sak. Så det här är villkoren för hajj. Och hajj som vi sa är en gång i livet. Om man har möjligheter. Och det som är utöver en gång är rekommenderat. Och belöningen för hajj som profeten al-Islam han sa. Och belöningen för en accepterad hajj är ingenting annat än paradiset. En jannah. Om din hajj blir accepterad, mashallah. Och han sa också att den som kommer tillbaka från sin hajj utan att ha förstört den med sexuellt umgänge eller med förbjudet tal kommer tillbaka som den dagen han föddes från sin mor. Den är helt syndfri, mashallah. Så belöningen för hajj är otroligt stor. Och det är en resa som muslimerna behöver göra. Det finns en brist. Alltså din islam, den här pelaren fattas i ditt hus. Tills den dagen du åker till Kaaba, till Mekka. Och när du åker dit du kommer märka att wallahi, det här, din islam har blivit mer fullbordad. Det är en väldigt vacker upplevelse att åka på hajj. Nah. Så det här var islams fem pelare. Och Sheikh Abdul Muhsin, han säger sen att de nämns murattaba hasb al-ahmiyya. De nämns i ordning baserat på hur viktiga de är. Det viktigaste av allt är shahadatayn, som är grunden till al-islam. Utan dem är man inte muslim. Sedan kommer salah på andra plats. Och salah kommer på andra plats för att det är en gärning som repeteras fem gånger om dagen. Och den är wajib för alla muslimer. Det spelar ingen roll om du är fattig, rik, sjuk eller frisk, du måste be. Eller hur? Och det är vår relation med Allah subhanahu wa ta'ala. Tre är zakat. Zakat kommer efter salah för att zakat är bara en gång om året. Fasta ramadan är också bara en gång om året. Varför kommer zakat före fasta ramadan? Trots att båda är en gång om året. Någon som vet. Varför kommer zakat före fastan? Varför är zakat viktigare än fastan? Ja.
För att den gynnar inte bara dig själv.
Nej. En nef mot att gynna nyttan gynnar andra, inte bara dig själv. Fastan gynnar bara dig själv. Men när du betalar zakat så gynnar du andra människor. Vilket är någonting stort i islam, att gynna andra, att hjälpa andra människor. Och sen kommer då fastan på fjärde plats och hajj på femte plats, för att hajj utförs bara en gång i livet. Därför nämndes den sist. No. En annan fråga som här nämns, Al-Qurtubi. Den stora imamen Al-Qurtubi tar upp det här med jihad. Han säger, varför nämns inte jihad bland de här islamspelare? Trots att jihad är det som sprider islam och krossar Al-Kufr. Och profeten al-Islam beskrev al-jihad som islams topp. Dirwatu sanami, islams topp. Varför nämns inte jihad som islamspelare? Han nämner här att jo, för att dessa fem hadil khams furudu daim, det är förpliktelser som man alltid måste utföra. Dessa fem pelare är obligatoriska till domedagen. Fard al-ain för alla muslimer. som har möjligheten. Man måste alltid be. Eller hur? Zakat om du har pengar. Fasta om du är frisk. Hajj om du har möjligheten. Till skillnad från jihad, som han säger är min al-furud al-kifayat, som bara är en plikt för vissa muslimer. Wa yasqut fi ba'd al-awqat, och är inte obligatoriskt vid vissa tillfällen. Och han nämner också det här med till exempel när Isa kommer tillbaka och etablerar sharia, Koranen och sunnan, etablerar islam på jorden. Och det endast finns islam på jorden, då finns det inte längre något behov för jihad. Kommer det inte finnas någon jihad efter den där tiden? Eller hur? När Isa har kommit och alla är muslimer på jorden, vem skulle göra jihad emot? Finns ingen. Så, men du kommer fortfarande göra salah, zakat, så, hajj. Förstår ni? Så därför nämndes inte jihad bland dessa fem. Dessa fem är fard al-ayn, medan jihad är fard al-kifaya. Och självklart, det finns också tillfällen där jihad blir fard al-ayn, som de lärda nämner. Om imamen beordrar en viss person att gå ut i jihad, då är det wajib för honom. Om fiender attackerar ditt land, då är det wajib att försvara. Och så vidare. Om de två, en armé möts, då är det också wajib. Då får du inte fly. Så det finns vissa tillfällen där jihad blir fard al-ayn för vissa människor. Men den generella bestämmelsen för jihad är att den är fard kifaya. En plikt för vissa muslimer. Och jag ska bara avsluta med en sista grej. I denna hadith så nämndes islams fem viktigaste pelare. Och här bevisas hur lätt islam är. Att islam är en lätt religion. Ett din och yusr. Som profeten al-Islam sa, islam är lätt. Yuridu Allahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Allah vill göra det lätt för er, han vill inte göra det svårt för er. Vissa tycker islam är jobbigt, svårt, komplicerat. Allah är lätt. Du säger trosbekännelsen. Du gör fem salat om dagen. Det kanske tar en halvtimme, 40 minuter. Och sen har du 23 timmar att göra vad du vill. Du betalar 2,5% av dina pengar till behövande. Inte till någon kyrka. Till att stoppa guld i kyrkan. Till behövande. Du kan själv gå och ge. Till de du tycker är behövande. Du fastar 30 dagar av ungefär 360 dagar. Resten av året behöver du inte fasta. Och fastan gynnar också dig. Hälsomässigt. Och du kommer närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Du blir mer gudsfruktig. Och sen hajj en gång i livet. En resa som gynnar dig också. Är det svårt? Är det mycket begärt av Allah subhanahu wa ta'ala? La wallah. Det är lätt. Men trots att islam är så lätt, de här fem pelarna, så finner vi att många muslimer tar lätt på dessa fem pelare. Eller hur? Vi har många som bara säger, jag är muslim i hjärtat. Jag har la ilaha illallah i hjärtat. Ber inte, fastar inte, ingenting. Vissa fastar men ber inte. Vissa är rika, betalar inte zakat. Vissa har möjlighet att åka på hajj men åker inte på hajj. Men alla måste ändå, det är allvarligt. Att försumma någon av dessa är från de värsta av synder. Man måste vara väldigt, väldigt noggrann. Alhamdulillah. Och vi avrundar där. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.